Segerdagen, alltså dagen då Nazityskland kapitulerade efter andra världskriget, har fått en allt starkare symbolisk betydelse i Putins Ryssland. Välregisserade soldatkolonner, nya vapen och på senare år också krigsbyte från Ukraina paraderas fram över Röda torget i Moskva till ackompanjemang av militärmusik och bombastiska utrop. Inbjudna och utvalda medier ska beskåda spektaklet där det känslosamma minnet av det som ryssarna kallar det stora fosterländska kriget nu används för helt nya dagspolitiska syften. Men vad är det egentligen vi ser om vi tittar närmare på den här uppvisningen? Ja, det ska vi analysera den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Rysslandsexpert Hanna Smith. I år är det, som vi vet, 80 år sedan andra världskriget tog slut, och det är då extra symboliskt allting. En ny generation står inför delvis liknande frågor som 1930-talets Europa, så årets ryska segerdag är då mättad med all den propagandistiska historia som man kan önska sig, samtidigt som man fortsätter att skjuta skarpt i Ukraina. Trots att Putin ju nu då har utlyst 3 dagars eldupphör.
The Kremlin is proposing to lay down weapons for 3 days from May 8 to mark 80 years since the Soviet victory over Germany in World War II.
Hanna Smith, ryssarna firar alltså segerdag efter andra världskriget den 9 maj. Vilken betydelse har den här dagen nu när vi skriver 2025?
Det är fortfarande ett väldigt stor betydelse faktiskt för ryssar. Därför det här är en dag som de har firat sedan andra världskriget tog slut. Och fortfarande i rysk historiebeskrivning så den här segerdagen eller andra världskriget och Sovjetunionens seger där, så är sådana saker som man använder, man lär. Det är en del av den där rysk stormaktsidentitet, och det är någonting som man har lärt att man firar. Det är väldigt viktigt. Det är ett sätt att komma ihåg att Ryssland faktiskt är stor och stark. Och på det sättet så faktiskt den här segerdagen fortfarande har en jättestor betydelse för ryssar.
Mm-hmm. Och det här stora fosterländska krigets betydelse är enorm.
Ja visst, alltså att de har upphållit det hela tiden. Så att hur man beskriver historien, hur man lär den i skolan, hur det pratas i familjerna och så vidare. Så den här andra världskriget är någonting som man är liksom stolt över. Man tänker att det var en stund som hela Ryssland eller Sovjetunionen kom tillsammans. Det var en bra sak vad de gjorde, att den där seger över naziregimen. Det är ett stort grej. Alla ledare sedan dess i Ryssland och Sovjetunionen har använt den här dagen för att lite visa hur bra Ryssland är och hur bra de är för Ryssland, de ledare.
Mm. Hur är det? Tänker du titta på det här segerdagsfirandet?
Det var inte i planerna direkt så där. Kanske då någonting, men inte så att man skulle sitta ner och faktiskt kolla på det i tv.
Just det. Men är det någonting som du skulle fästa uppmärksamhet vid sen då senare? Jag tänker på att gästerna eller vad som visades eller Putins tal eller...
Ja, just det. Alltså att det där är viktigt ändå, att man kollar igenom det, att vad var symboliskt, vad är det som händer liksom runt omkring det, hur Putin pratar, den här talet som hölls, och lite grann organisatoriskt också, att var kanske folket har varit och så vidare. Så att symboliskt är det mycket, och särskilt just det där att vad händer liksom runt omkring det och kanske efteråt.
Mm. Den här gästlistan är ju ofta högintressant, och då det begav sig efter Berlinmurens fall så kunde ju till och med en amerikansk president vara gäst, som till exempel då Bill Clinton 1996 eller George W. Bush 2005. Utländska statsledare bjuds ofta in, men ingen västerlänning har varit på plats på många år. Och det ska sägas att i början av det här året så fanns det mediespekulationer om att Trump kanske skulle delta i år, men så blev det ju då inte. I fjol deltog presidenterna för Belarus och de centralasiatiska länderna, och den stora nyheten för i år är då att Kinas president Xi Jinping ska delta, och också Brasiliens vänstersinnade president Lula. Ukraina har för sin del sagt att de inte kan garantera gästernas säkerhet, vilket då antagligen fick Serbiens president Aleksandar Vučić att plötsligt tacka nej, för han hade tyvärr blivit sjuk. Men den stora ledaren Xi Jinping ska alltså då komma till Moskva. Hanna Smith, hur viktigt är det för Putin att Kinas ledare är på plats?
No, såklart är det viktigt, så att säga. Men först så skulle jag vill jag också säga att vi läser ganska mycket på den här, liksom, vem är det som är där? En av de anledningar jag tror varför det är så viktigt är att kolla, liksom, att vem är det kanske vän med Putin eller inte vän eller någonting. Och jag tycker faktiskt att det är inte det. Liksom. Mm-hmm. Det betyder, om man dyker upp bredvid Putin eller bakom Putin då, under segerdagen, så det betyder inte att man är nödvändigtvis Rysslands vän. Mm-hmm. Alla de där centralasiatiska staterna och Belarus och så vidare, de har inget val.
Nej.
Eller till exempel just det där med Kina.
Mm.
Så det här är en ganska billig grej för Kina att göra,
mm-hmm,
för att få då någonting från Ryssland också. Jag faktiskt tror att det är mycket att göra med det. Det är mycket att göra med Kina och USA. Och mycket, mycket mindre att göra det att liksom Kina vill stödja Ryssland på något sätt. Så att det där tycker jag att det är liksom viktigt att komma ihåg, att vi ska inte läsa att de där är Rysslands vänner. Det är vanligtvis länder som vill ha någonting från Ryssland, eller att de inte har något val. Eller att deras eget intresse är så att nu är det bra att vara i Moskva, som till exempel, det där irriterar troligen ganska mycket Trump om Xi är i Moskva. Det är faktiskt en billig grej att få någonting från Ryssland om man duger upp där. Men samtidigt såklart så sen Ryssland och Putin försöker att utnyttja situationen till det yttersta. Och försöka visa liksom just precis det som vi har pratat, att de här är våra vänner, även fast jag tycker att det är inte så.
Just det, precis. Så att Kinas uppdykande på den här paraden är då egentligen kommunikation adresserat till USA?
Jag skulle säga att det är mycket mer det än kanske det just det där att nu kommer vi att stödja er. Därför att han har kommit dit nu redan.
Mm.
Kina vill försöka stödja så att Ryssland lyckas och fortsätta att vara Ryssland, så att säga.
Mm.
Men samtidigt så just det där att hur billigt får de till exempel energi eller kanske mineraler och så vidare. Så att det är andra också som gör mineraldeal än bara USA.
Jag förstår. Nå, hör du, Hanna, jag tänker på en sån här sak. Under de här segerdags, det här firande som pågår då i många städer naturligtvis, så brukar man också ha ett sån här, en marsch som kallas för det odödliga regemente, Besmertni polk, och då går då medborgarna ute på gatorna med bilder av sina anhöriga som antingen har stupat i kriget, då alltså andra världskriget talar vi om, eller annars påverkades av det här. Den marschen har varit väldigt populär bland folket, men hur är det, hålls den marschen i år?
No, det verkar vara så att den hålls inte. Det är faktiskt någonting som Putins regim har kommit på.
Mm-hmm.
Bak i tiden, så det var faktiskt Putin själv som gick tillsammans med dem, med folket som marschade där och så vidare. Men sen han började kriget mot Ukraina så har det inte hänt.
Nähe.
Och det intressanta där är att de ryska myndigheterna och så vidare, och polisen, och så, de vill inte att folket ska komma möjligen, därför att idén är där att man har en bild av en släkting som har omkommit i krig.
Mm.
Så att de som har omkommit i Rysslands krig mot Ukraina, så att de ska inte komma dit med de bilderna. Därför att då skulle det kunna komma väldigt, väldigt mycket folk överallt. Det skulle kunna hända överallt i landet. Mm. Och det skulle inte se bra ut. Så att det faktiskt är nu någonting som han kom på själv för att lyfta den här enigheten i Ryssland och försöka respektera de som har varit. Och just det där att ryssarna känner sig ganska stolt över det där andra världskriget. Mm. Så vad han kom på är nu faktiskt för honom ett problem. Så att därför han kan inte hålla den.
No, hör du, men varför är det överhuvudtaget så viktigt för Ryssland att vara så där stort och mäktigt?
Det är ganska typiskt också att auktoritära ledarna har en sån grej att man försöker att vara större, man försöker att påminna folk att det här är någonting som vi borde vara stolta över, det här är någonting som enar oss mot de hot som kommer från utanför och så vidare. I det här fallet också den här naziregimen. Mm. Hens Putin har ofta sagt att det var faktiskt nazismen som de fightas mot i Ukraina. Mm. Så att det finns den här analogen nästan. Eller den existerar där. Mm. Så att man behöver sådana spektakel när man är en auktoritärisk ledare. Och sen i Rysslands fall såklart är det ännu mer kanske därför att ryssarna har en stark stormaktsidentitet.
Just det. Nå, den här segerdagen, varför har Putin gjort den då till någonting som är så att säga viktigare än livet?
Nej, men den har redan varit. Den höll på att komma sen Sovjetunionen föll. Man kunde inte längre ha den här revolutionsdagen till exempel.
Nej,
som var en jättestor militär parad och allt möjligt. Så att någonting skulle ha istället. Mm-hmm. Och den här segerdagen har börjat redan i 90-talet så började det ta mer och mer sån här större roll och göra den finare och så vidare. Så att jag kommer ihåg väldigt bra faktiskt 2010, 2011, båda åren tror jag, var jag i Moskva. Mm-hmm. Och det var jättemycket folk och redan då liksom kom de här otroliga stora missiler genom gatorna i Moskva och så vidare. Så att den har varit en stor grej redan innan, men han har bara liksom gjort den mer att se ut så som Sovjetunionens militärparader.
Precis, men så att det behövs någon slags liksom parader som samlar folk kanske då?
Ja, och försöker att visa liksom att Ryssland är stark och vi kan försvara mot de här fienderna som i det här fallet liksom Putin har bestämt sig att det är fiender. Men i Sovjetunionen så det var det såklart liksom meningen att visa att vi är starka mot kapitalistisk väst.
No, Hanna Smith, vilken är din bedömning? Lyckas Putin Ryssland nu förmedla den bild som man vill?
No, ja och nej. Mm. Alltså att det här är det intressanta att med segerdagen så man lyckas bättre än kanske med någonting annat. Mm. På grund av det att den är liksom knutet till den här historien och andra världskriget som är redan viktig för ryssarna. Lite grann så som vinterkriget i Finland och så vidare. Så att vi alla vet om det och det känns liksom viktigt och så vidare. Så segerdagen har en sån här väldigt kärsild plats hos vanliga folket. Och därför lyckas det lite bättre att göra just den här dagen som en stor parad, kanske en liten fest och så vidare. Men sen vad mer auktoritär är regimen? Mm. Så mer kontroll, just precis som vi pratade om det där med marschen med bilderna som har omkommit och sådär. Att nu tar man bort den. Mm. Någonting som var jättepopulärt. Mm. Så den kan vara lite sådär att folk frågar att nej men vänta nu, varför det här? Mm. Och sen kan det börja, vad mer pompöst det blir. Så då kan det börja också dela lite folket. Så därför det är inte liksom svar ja eller nej. Båda har lite mer nyanser och det är inte så lätt faktiskt.
Mm, jag förstår. Men hör du, nu pågår det ju då ett ställningskrig i Ukraina. Hur ska man få ett sånt här, ska vi säga, misslyckat ur Rysslands synvinkel misslyckat ställningskrig i Ukraina att verka som då en lika viktig seger som den här över nazisterna 1945?
No, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Mm. Det är inte lätt. Men se vad vi vet om Ryssland är också att de är faktiskt ganska bra att vända liksom vit till svart och tvärtom. Mm-hmm. Så att just den där att det behövs bara en bra argument. Mm-hmm. Och jag faktiskt på ett sätt så tror att just nu så Ryssland håller på att söka en sån argument liksom. Att vad skulle det kunna vara att de kan argumentera att nu har de faktiskt lyckats att få seger över de nazisterna i Ukraina till exempel. Mm. De har säkrat Rysslands säkerhet för nu för läge eller någonting. Mm-hmm. Även fast man skulle kanske titta och tänka liksom från vår synvinkel att vänta nu. Mm. Det där ser inte alls ut så som vad de säger. Nej. Så att jag tror att de lyckas hitta den där argumenten när de har sökt den och situationen är tillräckligt bra eller sådan att de bestämmer sig att nu räcker det och nu kommer vi på den här. Jag vet inte vad det är, men jag tror att de kommer att lyckas det på något sätt.
Just det. Tusen tack för den här analysen, Hanna Smith. Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Hanna Smith som är Rysslands expert. Nyhetspodden hittar du enklast via arenan, så logga in där och lägg till oss bland dina favoriter, då får du bud om varje nytt avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Max Kivivuori och producent är Lukas Dahlström.